Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd med Ljungan och Jingan.
Oh, come on!
Hoppsan, hejsan.
Jag snuvade dig där på din sägning.
Och att podden heter Över min döda kropp tror jag vi blev snuvade på också. Om jag ska vara helt ärlig.
Okej, välkomna till krimpodden Över min döda kropp med Ljungan och Jingan.
Ja.
Satt den nu?
Nej. Det var inte krimpoddarnas krimpodd, utan det var bara en krimpodd idag.
Ja.
Hur mår du egentligen, Jingan?
Ja, men alltså, jag mår bra, men jag är lite matt i... Alltså, mina synapser är lite långsamma, ska jag medge. Jag vet inte om det är värme eller stress eller någonting annat som gör det. Men det är något vice.
Det är något vice. Men då kanske du är mer på samma nivå som alla andra då?
Ja. Säger du det där för att vara snäll nu?
Ja, ja. Funkade det?
Men du, strunt i det. Vi går ju mot högtidernas högtid, midsommar. Eller?
Är det det?
Ja, jag vet inte, är det det?
Alltså, är det inte en rätt meningslös högtid? Du frågar oss en som är patologiskt emot sommar och värme.
Mm.
Så att midsommar är liksom ha 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 ha. Det är då vi ska fira hur jävligt varmt. I och för sig brukar det snöa på midsommar.
Jag tänkte ju säga, då måste ju väl midsommar vara nästan din bästa högtid.
Ja, nu när du säger det. Men det finns ju, om jag tittar ut genom fönstret här i Nueva i Stockholm, så finns det ju inget hopp om att det skulle börja falla snö här om några dagar.
Men du gillar ju att dansa så där också, tänker jag.
Men att hoppa säck runt en blomsterprydd kuk, det vet jag inte om det är liksom definitionen av den typen av dans som jag håller på med.
Nej, jag fattar.
Vad ska du göra på midsommar?
Så lite som möjligt. Vila. Nej, det blir... Nej, men alltså, jag är lite på din linje där. Jag har aldrig riktigt förstått det här. Dansa runt den där blomsterbeklädda fallossymbolen. Och, jag vet inte, jag är inte mycket för lekar och sånt där, vet du.
Nej,
och jag gillar inte sill heller, så att det blir lite...
Vad är kvar?
Ja, jag...
Lägger du 7 sorters blommor under kudden?
Nej, det gör jag inte heller. Det är väl det här att träffa vänner då som tilltalar mig mest. Och det ska jag göra, faktiskt. Så det ska bli härligt.
Jag ska fara till Meta.
Det kommer också bli härligt.
Såklart.
Men du, en faktor som är ganska återkommande i samband med midsommar, det är ju den lilla nubben.
Hutten.
Dricker du nubbe?
Alltså, jag är inte så... jag är ingen stark motståndare till saker som shottas.
Nej.
Alltså, jag har haft min period av Fernet. Jag har haft en tequila-period. Jag har haft nubbe. Alltså, jag är inte emot... Däremot, jag är inte så mycket för drinkar och sånt där.
Nej.
Men en nubbe kan jag nog häva i mig. Men då pratar vi i singular.
Biter du av?
Nej.
Men du tar en och den får du klara dig på, så att säga.
Ja, sen står jag mig.
Ja, jag är ingen stor fan av stark sprit överhuvudtaget.
Nej.
Faktiskt. Jag tycker det är ganska äckligt med nubbe, om jag ska vara ärlig.
Vi ska ju ägna hela det här avsnittet åt alkoholen. Vi kommer ta igenom lite kroppsligt vad som händer. Alkohol, vi kanske kommer släppa lös Jinghed i någon form av historisk exposé snart. Vi kommer prata lite om politiken, det kära systembolaget. Det kommer bli lite tjofadrittan Lambo. Sen kommer jag behöva dra lite juridik. Lite om vad som kan hända när man som polis möter på människor som har inte spolat kröken.
Just det.
Och sen kommer vi oss på att titta lite på traditionerna kring midsommar ur ett rent kriminalperspektiv.
Mm.
Så
mm.
som vi tog oss an jultomten.
Just det, vi kommer alltså penetrera midsommarfirandet mm. in i minsta beståndsdel för att söka efter brott att lagföra.
Brottskoder, ja.
Mm. Mm.
Men som vanligt, Anna, tar vi oss med på en resa.
Ja, och den här gången, Lena, då kan du få slänga på dig din sarong. Vad hade de på sig där några tusen år före Kristus, tror du?
Det var väl egentligen bara ett par fårskinstofflor och något litet blöjdon.
Jag älskar att du säger fårskinnstofflor.
Ja, det tror jag att de hade.
Man kan få uppfattningen om att, att det var något så att säga prefabricerat. Ja. Vem vet. Men ja, alltså låt mig ta med dig på en liten historisk exposé rörande då ett av våra äldsta berusnings- och bedövningsmedel. Alkoholen.
Mm. Mm.
Vi ska nu tillbaka så långt som kanske 6-7 eller kanske till och med 8000 år före vår tideräkning. Fattar du hur många år?
Hur avsnitt har vi? Kommer du att gasa?
Jag kommer att gasa, absolut. Okay. Men jag tycker att det är ganska intressant för att redan, alltså man har hittat spår som härrör både vin- och öltillverkning. Fattar du? Från 8000 år tillbaka. Och inte på vad som helst heller. Det här är alltså forskare som har hittat rester av alkohol på gamla krukskärvor. Och någon form av skrifttavla har man hittat ett recept på öl gjort på korn.
Mm-hmm.
Som är liksom flera tusen år, alltså före Kristus, så gammalt.
Alltså, jag såg framför mig en menytavla som såg ut som en sån här gammal rauk som stod, man kunde skönja, vad heter den här, gröna hissen? Eller Ragnar?
Ragnar, Sex on the Beach. Ja,
ja, ja, ja. Ja,
ja, ja. Nej, jag tror att det var betydligt mer primitivt än så.
Mm.
Och först ut sägs att både egyptierna var och kineserna. De var tidiga på det så att säga. Och man pratar även om Mesopotamien, alltså Irak. Det som idag kallas för Irak. Men i Sverige då? Vi har ju varit igång ganska länge i Sverige också. Vi har tillverkat mjöd och öl och allt möjligt av säd och honung och potatis och allt möjligt. Och det har vi bevis för att vi har gjort sedan 300-talet före vår tideräkning. Men kanske ännu tidigare. På 1000-talet, alltså när vikingarna härjade runt, då dracks det mjöd. Det känner du till, va?
Det känner jag till.
Mjöd. Smaka på ordet.
Det låter inte så gott. Men jag har också fått lära mig, kan vara så att jag är förd bakom ljuset. Men det här med att man tittar på varandra när man ska skåla.
Mm.
Och sen dricker. Och sen så tittar man igen. Det har ju vi som någon form av artighetsgrej. Man tittar på bordsherren och dam. Men jag har lärt mig att det här vi pratar åt vikingahållet.
Mm.
Då var det för att man satt och drack med sina fiender. Så man hade koll på alla, drack snabbt och sen hade man koll på alla. Så man ska inte föra upp den framför ögonen för då blir du ju stäbbad. Någon som kuttar dig.
Ah.
Det är därför man bara liksom lyfter lite grann och så tittar man åt alla håll. Det är mer för att ska se om det är någon som ska skära dig till efterrätten.
Lite vikingaetikett så att säga.
Ja.
Fasen vad spännande. Men du, starkspriten då? Brännvinnet kom till Sverige på 1400-talet. Och från början så drack man det inte, man använde det till krut. Och under 1500-talet, då gav sig pestilensdoktorn ut med en plunta. Då försökte man bota pestsmittade med hjälp av brännvin. Och det funkar ju inte så där alldeles lysande, även om man kanske lättare kunde härda ut sin sjuka, så att säga.
Mm.
Och det här att man har använt alkohol som bedövningsmedel och läkemedel för ett antal åkommor är väl allmänt känt, så att säga. Och det fanns ju en tid då man
faktiskt... still do, skulle man vilja säga.
Ja, absolut, absolut.
Mm.
Och alkohol såldes ju då på apotek för i världen, så att säga. Men så på 1700-talet i Sverige så upptäckte man att wow, det här har man ju en brusande effekt av också. Det var liksom en liten bonus utöver de här andra liksom ändamålen. Och det här var ju inte superduper bra, för att det kulminerade. Folk började dricka som tusan. Och man brände ju eget då brännvin från framförallt potatis. Och det här kulminerade som sagt, och under 1800-talet så liksom kulminerade så pass så att man fick ta till lite mer drastiska åtgärder. Och då drack svensken 100 liter brännvin per år, finns det uppgifter om. Så det här blev
per person?
Ja, precis. Varje svensk. Jesus. Så det här blev ett folkhälsoproblem som orsakade både misär och sjukdom. Så att då införde man under 1900-talet ganska kraftiga begränsningar för servering av alkohol. Och så kom ju då motboken som ransonerade inköp av vin och sprit. Men det hade en föga effekt, så motboken fick liksom leva kvar i över 3 decennier. Och plockades bort 1955, så avskaffade man den. Och det var då också Systembolaget infördes. Och här någonstans så började man ju också starta ett gäng olika kampanjer. Det här var ju då politiska, vad ska man säga, program för att stävja nu alkoholbruket. Så att här rullar det ut en massa kampanjer, bland annat då Operation Vin. Och sen 1971, då var det dags för Spola kröken.
Mm.
Så att ja, det här är historien i stora drag. Under 70-80-talet så kom ju lättvinet och vinkulturen blev allt större. Och det var ju här det också började etableras vinprovarsällskap. Och liksom, nu blev ju vindrickandet något lite mer tjusigt och sofistikerat så att säga att ägna sig åt. Och vem minns inte Carl-Johan Grönqvist och Knut Christian Gröntoft och deras tidiga tv-program om vinprovning från 80-talet? Kommer du ihåg dem?
Nej, men jag skulle bli väldigt förvånad om han har ändrat sig så mycket sedan dess.
Nej, men jag tror att när det här liksom blev ett kulturellt fenomen att prova vin, så ja, tror jag att det var lite, det ansågs nog lite obskyrt, alltså lite konstigt.
Vad heter han, den här andra som har stått och klafsat barfota i något kärl med vin på typ Nyhetsmorgon? Fritjof.
Ja, Fritjofsson va?
Fritjofsson kanske han heter.
Ja, jag tror
han har
det.
Ju aldrig blivit så osugen på vin som exakt just då.
Nej, men han behöver ju bara tänka på ett artikelnummer från Systembolaget så ser man hur det liksom vattnas i hans. Han kan snabbt prata fram det så saliverad i sin munhåla.
Mm.
Men du, ska vi prata lite grann om vad alkohol faktiskt är för någonting?
Ja.
Och lite kroppsliga effekter. Det är ju en dryck som jäser med hjälp av socker. Och det finns olika typer av alkoholdrycker såklart. Men det finns gemensam faktor för dem, och det är att de är psykoaktiva. Alltså de har förmåga att påverka vår hjärna genom att orsaka då ett berusningstillstånd.
Mm. Och när man håller olika utbildningar i olika droger, vissa är narkotikaklassade, då säger man att alkohol är centraldepressivt. Mm. Det vet man ju. Om man tittar på människor som är full så ser man att hela den centrala kärnreaktorn i kroppen går jävligt långsamt.
Mm. Och det här kan nog verka konstigt för många, för att många förknippar ju alkoholens effekter med att man blir så vansinnigt glad och uppåt. Mm. Kan du förklara det?
Men
där
alla som har om du har kommit till en fest och av någon anledning är lite för sen påt, så att säga, eller du är för stadig i grossess, mm, och du är den enda nyktra på festen, den personen upplever ju inte de andra som jävligt på. Utan man sitter där och tänker, är jag så där när jag är full? Alltså man blir ju trög, ansiktet ser ut som man fått en stroke. Även om du själv ser så här, fan vad snygg jag är. Alltså det är ju depressivt på väldigt många olika plan.
Mm. Ja, men där, och framförallt verkar det depressivt på centrala nervsystemet.
Exakt.
Men alkoholen då kallas ju för etylalkohol, det vill säga etanol. Det är en klar, färglös och lätt antändlig vätska. Och den framställs då ur säd eller potatis eller frukter och bär och sådär. Och etanol, det känner vi igen från andra sammanhang. Det kan ju också användas till exempel i sjukvården. Men också som bränsle för våra bussar bland annat.
Ja.
Och den här skiten häller vi oss.
Mm. Alltså, men jag kan säga det redan nu, för jag får ofta den frågan när man föreläser om liksom att man är emot droger och sådär. Då brukar det alltid sitta någon smart ass någonstans och säga, men alkohol då? Mm. Alkohol då? Det gör folk dumma, det är slagsmål, det är misär i hemmen och så vidare och så vidare. Mm. Det finns ju ingen människa som kan säga emot detta. Men då comebacken är ju bara så här, skulle alkohol ha uppfunnits idag och inte, vad sa du, 6000 år före Kristus?
Mm, kanske till och med 8.
Utan idag, nej, men det hade aldrig någonsin passerat nålsögat utan att blivit klassat på något sätt och vara under väldiga restriktioner. Det hade inte blivit godkänt då som det är nu, men det är liksom alldeles för implementerat i alla våra kulturella sociala sammanhang. Så det går ju inte att kriminalisera det nu.
Nej, men jag håller helt med. Det här är ju egentligen ett gift. Det är ju en drog som får oss att visserligen tillfälligt må ganska bra, men som också riskerar att medföra extremt svåra effekter. Både på oss själva som personer och på våran omgivning. Ska vi prata lite grann om vad som händer med kroppen? Om man dricker mycket, lite eller måttligt. Du vet det här, ett glas om dagen. Det här är ju rubriker som man ofta möter i kvällsblaskorna.
Ja.
Nu är det någon studie som har sett att ett glas om dagen förlänger livet. Vad har vi att säga om det?
Jag tycker att folk är väldigt snabba på att säga jajamän, ett glas rödvin om dagen gör att jag inte kommer få hjärt- och kärlsjukdomar. Sen kommer ett annat rön som inte riktigt passar dem lika, som inte faller lika bra på läpp. Då är det så här, nej, man vet ju aldrig. Men det där, just de där rubrikerna brukar folk säga jajamän, det här är en bra forskning.
Ja, men man är kanske lite selektiv i liksom vad man tar med sig. Men alltså, det finns ju massor med teorier om det här, och det finns studier som visar att när man har följt en viss population som har druckit då ett glas om dagen, att de faktiskt lever längre än en population som man jämför med. Men tittar man lite närmare på hur man har lagt upp de här studierna, så kan man också se att det finns ingen adekvat kausalitet. Därför att den här gruppen som dricker ett glas vin om dagen, de kan faktiskt vara mer socialt integrerade, ha liksom vänkretsar och människor de omges av till exempel. Vilket å ena sidan gör att de ses, men också kanske tar ett glas tillsammans. Så man kan inte vara säker på om det faktiskt är alkoholen eller om det är tillgången på vänner och liksom andra förankringar i tillvaron som faktiskt bidrar till att vi lever längre.
Helt rätt. Och för er andra här som undrar var ni hamnade, så adekvat kausalitet betyder ett direkt orsakssamband mellan två olika fenomen.
Tack, Lena.
Vill bara tolka lite här.
Ja, det är strålande. Men alkohol når ju alla våra organ när vi skärper i oss det här nu på midsommar, och det påverkar faktiskt hela kroppen. WHO har tittat på det här, alltså Världshälsoorganisationen. De har tittat på vad man löper för risker rent kroppsligt när man dricker alkohol i lite större mängder. När det gäller sjukdomar så dör mellan 5 och 7 000 svenskar av sjukdomar eller skador som är kopplade till alkohol. Och det här gäller även måttlighetsdrickare. Så även om man tycker att ett eller ett par glas om dagen, det är väl inte skadligt eller farligt, så löper man ju en större risk helt klart att råka ut för både skada och sjukdom än människor som inte dricker. Och vi löper också en högre risk för olyckor. Och varje år så dör ungefär 3000 personer i olyckor i Sverige. Och ungefär en tredjedel av de här olika händelserna så finns det alkohol med i bilden. Och sen ska vi inte tala om alla olika då typer av sjukdomstillstånd. Vi pratar om allt ifrån cancer i olika organ, hjärnan riskerar att skadas, hjärta och kärl naturligtvis, levern såklart. Vi löper förhöjd risk att utveckla psykiska ohälsofaktorer och ohälsotillstånd, depression, och självmordsriskerna sticker i höjden. Och så vidare och så vidare.
Alkohol fungerar som en mycket väl en aktiv katalysator för latent skit som man redan har. Om du också skälper in alkohol i ett tidigare missbruk eller en psykisk ohälsa eller gränslöst beteende eller vad det nu är. När du adderar alkohol så blir det aldrig bättre.
Nej. Får jag fråga dig, Lena, som gammal narkotikapolis, vad är din take på det här rörande alkohol som en inkörsport till exempel cannabis eller andra droger? Utifrån din erfarenhet?
Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga, men jag skulle säga så här, allting som är gränsöverskridande. Mm. Det kan man ju se att de här ungarna som har stött på som röker väldigt tidigt, dricker väldigt tidigt. Det finns ju inte en cell i min kropp som blir förvånad sen när man tar den personen som röker hasch. Så jag säger, jag brukar när jag står och pratar med föräldrar, för varje år som ni kan skjuta alkoholdebuten, för den kommer ju komma. Varken du eller jag är ju helnykterister.
Ja, vi har debuterat, det är helt riktigt.
Vi har debuterat. Men för varje minut och år som du kan skjuta alkoholdebuten framför dig och rökdebuten och liksom det här, desto mindre blir konsekvenserna av när det väl drar igång. Mm. Och det här, min take på det här är att jag kopplar ihop det här med att din hjärna är inte klar förrän du är 25. När du är 25, give or take, så har du ett välfungerande konsekvensanalytiskt tänk. Mm. Nej, det finns väldigt många vuxna som inte har det. Men de allra flesta är liksom färdigpaketerade vid 25. Så om du där börjar ge dig på saker som faktiskt i sig är en risk. Du tar ju en acceptabel risk i och med att du dricker alkohol. Men börjar du tidigt med alla de här grejerna, då skjuter du ju ut alla här systemet. Och då kommer din hjärna ändå inte utvecklas som den ska. Så att skjut det framför er. Var häxan surtant hemma och bara pressa det här framför er. För det kommer att komma. Men senare, lägg det så mycket som det är möjligt.
Men jag tänker, alltså, det är väl ett välkänt faktum att ju tidigare debut av liksom normbrytande beteenden, oavsett det handlar om tobaksrökning, skolkning eller alkoholdebut, desto högre risken för tidigare kriminella beteenden. Ja, ja. Det finns ju 100 förklaringar till det där, men jag tänker framför allt det jag tror att många ungdomar inte tänker på när de dricker alkohol tidigt, det är ju de risker de själva utsätter sig för genom det förlorade omdömet i kombination med en omogen hjärna. Som kan
det är
få
inte alkoholen som kanske är den största boven, utan det är skiten du hamnar i.
Exakt, och det kan ju få otroligt svåra konsekvenser på lång sikt. Men du, det här med bruk då och beroende och sådär.
Ja, fan, alltså man har ju varit med i så tragiska livsöden på alla nivåer. Det är ju en sate, det är ju en sjukdom som sätter klorna, och folk har ju fan gamblat bort hus och hem och barn och bilar och fruar och män och partners och så vidare för den här sjukdomen. Så det är ingenting att leka med.
Men vad säger du då? Genetik eller miljö? Ärver man ett alkoholberoende?
Jag är ju oftast en person som svarar en kombination av de båda. Och livet. Livet också. Alltså det här med, jag skulle aldrig vara en sån som hamnar som en sån här klassisk parkbänkshäng. Säg aldrig den meningen, för det vet du
inte.
Nej,
fy fasen.
Livsödet.
Jag jobbade en kort stund med hemlösa i Stockholm och gjorde gaddar till dem. Och avhjälpte så här akut smärtproblematik. Alltså jag träffade så många människor som alldeles nyligen, flera stycken, hade etablerade tillvaros och jobb och allt det där. Men som hamnade i livskriser, många av dem. Och sen det ena gav det andra. Och
helt plötsligt... En pissig händelsekedja räcker nästan.
Ja, men faktiskt.
Och har du då dessutom en genetisk... liksom plump i det protokollet så att du lättare, ja men då är det kört.
Om jag förstår det hela rätt så pekar alkoholforskningen mer och mer åt det hållet numera. Mm. Att genetiken spelar allt större roll och kanske den största rollen faktiskt. Så finns det där i din genuppsättning så kan du till och med födas med en liksom förhöjd tolerans. Det vill säga att du blir inte berusad på samma mängder när du debuterar som 13-åring eller hur gammal du nu är, som dina vänner. Det är ganska ledsamt.
Men någonting som är lite uppmuntrande är väl i alla fall att man hör de här alkoholrapporterna som kommer ut. Att våra unga dricker mindre och mindre. Vad tänker du när du hör det?
Så min spontana tanke är ju, jag blir ju nyfiken på varför. Alltså, hur kan man förklara det här? Har det ersatts av någonting annat?
Mm.
Till exempel? Vad tror du?
Ja, det tror jag.
Mm.
Alltså om man jämför med när vi gick i skolan. Mm. Om någon skulle fråga dig så här, vet du någon som knarkar i din skola? Ja. Då skulle du ha svårt att pointa
ja,
ut någon.
Verkligen.
Möjligtvis så här, ja men den där, han går ju lite konstiga kläder eller något.
Mm.
Och än mindre om jag skulle fråga Anna Jinghede när hon var 14. Om du skulle behöva få tag på knark nu, vart skulle du ta vägen? Då skulle du kanske stå och se ut som en fågelholk.
Ja, definitivt.
Jag åker till Storstockholm, skulle jag säga.
Mm. Ja.
Och samma sak för mig, men om man frågar våra ungdomar nu, vet du någon som använt droger? Det vet de alla. Och hur får man tag på det? Det vet de alla. Så jag tror tyvärr att svaret på att varför unga dricker mindre och mindre, jag tror en stor del av svaret är att de har ersatt det med någonting annat. Det men är min farhåga.
Men kan det också vara så att vi lever i ett så här, vad ska man kalla det, hälsoeran, ekoera, alltså det är väldigt mycket fokus på fitness och välmående och allt det. Så kan det också vara så att en större del avstår från allt vad handlar om droger?
Kanske,
att man,
jag hoppas.
Att man varken debuterar i alkohol eller någonting annat.
Att de är lite klokare än vad vi var.
Ja, alltså mer upplysta
för all
kring
del.
Effekterna eller att man inte vill förstöra sina kroppar. Eller vad vet jag?
Eller att vi är så ofantligt mycket bättre föräldrar än vad våra var. Är det dit du vill komma?
Men själv då? När du debuterade med alkohol, är det något du vill bjuda på? Har du någon häxblandningserfarenhet?
Jag var rätt sen. Mm. Och jag blev räddad av att jag höll på med elitgymnastik på den tiden. Vi tränade ungefär 20-21 timmar i veckan. Alltså det var träning varje dag, jämnt och ständigt. Och det var inte läge att komma med tröttmässa.
Nej.
På den nivån. Så att jag blev liksom räddad av det. Men min alkoholdebut kan jag absolut glädja någon åt. Jag gick ner i min systers garderob, stal någon form av likör.
Mm-hmm.
Hällde den över i en gammal syltburk.
Mm.
Som jag hittade liksom i mamma och pappas förråd. Ut i skogen, var vi nu var någonstans.
Mm.
Och så skulle jag dricka det. Jag tyckte det var svinäcklig. Jag drack ju inte en klunk.
Nej.
Och sen på morgonen när jag och min kompis Loppan satt och käkade frukost. Då kom min pappa och så ställde han en syltburk mellan våra filskålar. Med en grön vätska i så här. Väldigt märkligt att jag hittade vår syltburk med bananlikör i mitt ute i skogen. Då har han ju uppenbarligen typ spanat på oss på kvällen för att hitta den där.
Ja,
så jag har alltså lyckats stjäla bananlikör. Pissang en bon.
Oh.
Det är därför jag inte ville dricka den. Så det var min alkoholdebut. Jag har doppat tungan i bananlikör.
Jag förstår.
Själv då?
Nej, men jag har också några. Jag var ju också idrottad ju mycket. Men tyvärr så bröt jag med min idrott där av olika anledningar. Jag hade lite turbulent ska vi väl kalla det.
Ja, men det har du sagt.
Tidig ungdomstid. Mm. Så jag bröt med min idrott och det gjorde ju att jag blev ju normbrytande.
Ja.
Och jag debuterade med alkohol ganska tidigt. Jag tror jag var 13 när jag gjorde det. Och det var en
jävlar.
Riktig... Ja. Och då var det ju häxblandningar som gällde.
Ja, just det.
Var
det.
Ju allsjans olika alkoholsorter.
Shampoo, kaffesump och
ungefär
Explorer.
Ja. Fruktansvärt vidrigt. Jag har ett tips för att jag kan skicka med föräldrar nu som vill ha koll på sina buteljer hemma. Det är att jag tror att många föräldrar de kollar på nivåerna på alkoholmängden i flaskorna.
Men det är newbie.
Ja, men knepet är att vända på flaskan och göra en markering upp och ner på flaskan.
Mm-hmm.
Är du med?
Jag är med. Fiffigt.
Fiffigt va? Dagens tips. Men du, en annan sån här het... potatisrörande, het potatis också, passar bra i sammanhanget.
Mm.
Men när vi pratar alkohol och effekter på kroppen, kan vi inte uppehålla oss bara ett litet ögonblick kring fenomenet vinets vara eller icke vara under graviditet?
Och amning. Nu tror jag att ganska många har skruvat upp hörapparaterna där ute och bara, vad ska de säga?
Mm.
För det här är ju som att kasta in ett eldklot i frigolitverkstad.
Ja, det kan
känna mina bättre metaforer.
Mm.
Det finns ju verkligen två läger här. Men jag har bara kikat lite här vad vad samhället säger. Och återigen har man kommit fram till att det går inte att slå fast vilken mängd alkohol man kan dricka under graviditeten och fortfarande vara säker att det här inte påverkar fostret på något sätt. Mm. Och därför är riktlinjen fortfarande, för att vara helt säker, drick inte under graviditeten.
Mm.
Sen när det kommer till amning, då har man notchat upp det lite, så säger man så här, 1-2 glas vin. 1-2 gånger i veckan skulle du nu kunna hjälpa i dig. Och tro mig, mina vänner, det gör folk. Instagram fullständigt drunknar i bilder på nyförlösta morsor som sitter och unnar sig.
Men det här säger ju så mycket på något sätt om vår tid. Ja. Hur viktigt det där glaset bubbel är för oss.
Men får jag prata ur egen... Det fanns inte i min världsbild.
Nej.
Att skälpa i mig. Och det här är ju rent personligt.
Ja.
Varken när jag var gravid eller amning. Jag såg min kropp som ett fucking tempel och moderskepp. Mm. Mm. Som inte överhuvudtaget tillhörde mig. Utan det är till för barnet. Ah. Så om jag inte kan låta bli vinglaset i ett par månader till. Det gick inte. Om jag skulle ta ett vinglas mot min mun. Det skulle kännas ungefär som att, inte vet jag, bada i arsenik samtidigt som jag ammar.
Ja, men jag håller med dig här. Jag var precis likadan. Och jag vet inte hur
det
många
typ
gånger...
Det vändes i magen när jag kände lukten av vin.
Men det blev så jävla märkligt också om man gick på kalas och någon sa så här, men du kan ta, det är helt okej att ta 1 eller 2 glas. Säg vem då?
Liksom. Lite kan du skära i bebisens fot, bara lite. Ja, men det är samma sak, till mig var det så.
Ja. Men alltså, det blir så helt surrealistiskt. Alltså,
ja, men nu i alla fall riktlinjerna från MVC så säger de ordagrant att du kan ta 1-2 glas vin 1-2 gånger per vecka om du ammar.
Ja, men det är
ungefär... vad man får med sig.
Ja, men det är som att säga så här, ja men du kan hoppa fallskärm. Det är bara 1 vart 10:e år som dör av det.
Älskar liknelsen.
Ja, men vad fasen, det är så dumt. Varför skulle man vilja utsätta sig för någon onödig risk? Det är ju faktiskt en onödig risk. Jag måste ju inte dricka alkohol under varken havandeskapet eller min amningsperiod.
Nej. Om man är så abstinent så att man måste surpla i sig den här drickan precis just de månaderna, då skulle jag, och nu sticker jag ut näbben igen, jag är medveten om det, jag skulle höja upp varningens finger för kan du inte riktigt låta bli, även om du vet att det finns en potentiell risk att det här eventuellt, möjligtvis, skulle skada din avkomma.
Känns bara ofräscht.
Ja, vi går vidare. Jag tror att vi behöver gå på paus, Anna.
Ja, det är dags.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och det är avsnitt 141. Och på tal om den siffran, låt mig ge er en till siffra. En Nordens ledande oberoende aktör inom så här analys och utvärdering och så vidare, Ramboll.
Mm.
De har kikat på vad alkoholen kostar det svenska samhället årligen.
Oh, vill man veta de här siffrorna?
Nej. 103 miljarder kronor kostar alkoholen svenska samhället. Lite bara fördelning för att ni ska förstå. 15 miljarder går till vård och behandling. Alltså sjuksyrorna som man har behövt anställa bara för det här. Och all sjukomsorg och friskvård och alla behandlingar och sådär. 15 miljarder. 35 miljarder produktionsbortfall. Lyssna på det här. 32 000 timmar per vecka. På grund av bakfylla i Sverige.
Va?
Alltså det är 32 000 arbetstimmar går bort varje vecka i Sverige på grund av att folk är bakfulla.
Ringer folk till sin arbetsgivare och säger jag kan inte komma idag för jag är
Nej,
bakfull.
Men det är klart att de inte säger det. Men om de får svara ärligt i en enkät och säger typ så här, min katt åt upp mitt passeringskort.
Ah, shit.
10 miljarder brottslighet. Man kan säga att ungefär varannan misshandel i Sverige så finns det alkohol involverad som en ingrediens. 43 miljarder i ren livskvalitet. Jag vet inte riktigt hur man har räknat där, men 1 av 5 har en närstående som dricker för mycket.
Ja, men alltså, vet du Lena, att bara i Sverige så växer kanske 300 000 barn upp i en familj där minst en förälder dricker för mycket. 300 000 barn.
Ja, det är ju så fruktansvärt deppigt. Och det tar oss in lite grann på alkoholpolitiken. Du berättade ju där din exposé. Systembolaget kom in. De har ensam rätt. De är ej vinstdrivande. De är skyldiga från regeringen. De ska ha information om skadeverkningar. De ska jobba för folkhälsa. De ska minska liksom misären som kommer av det.
Mm.
De ska jobba för minskad konsumtion. Och det är därför de inte gör reklam och så vidare. Där, och de har också massa projekt. IQ, Vita veckan, olika typer av folkhälsokampanjer som hela tiden kommer för att man inte ska köpa ut till sina tonåringar och så vidare. Det är det som Systembolaget driver. Det är alkoholpolitiken i Sverige. Men det är ju så oerhört kulturellt betingat. Vi har pratat om midsommar. Jul var det viktigaste. Ja, det är det som står på bordet. Snapsen. Påsken ska det groggas. Det är champagne på nyårsafton. Och på studentfesten så ska det vara bål. Alltså det är bara ongoing. Det började ju redan... Du kan ju tjofa drittan Lambo. Alltså det är en av de viktigaste grejerna. När du slutar studenten så ska du i princip ha en rödvinsring på ovansidan av din tjusiga hatt. Ta nu glaset till din mun.
Tjofaderittan
Lambo.
Ja men alltså det... ja.
Men vi vaggas in i det.
Ja men absolut. Sen tror jag att svenskarna skiljer sig lite grann i vårat kulturella alkoholbeteende från liksom stora delar av kontinenten till exempel. Jag tror att vårat drickande har ju varit eller är koncentrerat till helger och högtider, medan man i andra delar av världen, stora delar av världen, dricker lite liksom i veckorna och blaskar runt med någon. Jag vet när jag var i England och gjorde ett sånt där internship för ett antal år sedan på en kirurgisk mottagning. Nej, men det kunde man gå ut på lunchen och ta sig en liten...
Tuta
en öl till lunchmackan och sådär.
Men det är också kulturellt betingat, för vi håller ihop det. Alltså svensk kulturellt betingade egenskaper. Visa för fan inga känslor. Om du blir arg, knyt handen i fickan. Gå ut på Facebook och starta någon jävla... passivt aggressiv skitgrupp, rädda pepparkaksdräkten eller något annat idiotiskt. Ja. Det är liksom vårt sätt att håll ihop det var lagom.
Mm.
Och sen kommer det små sprickor i detta. Mm. Och då går vi ju fucking bananas. Mm. Alltså titta på 8 snubbar på Arlanda som står och hinkar i sig öl och jäger 07:20 på väg till Ayia Napa.
Men alltså alkoholkonsumtionen...
Nödslakt, ja, för fan.
Och alkoholkonsumtionen stiger ju under sommarmånaderna när det är sommarsemester. Det är som att svensken släpper alla liksom hämningar. Det är som att det finns inte en morgondag, det finns inga regler att förhålla sig till. Plötsligt så ska man leva ut.
Ja.
Fullt.
Vad säljs som mest vid sportevenemang? Öl.
Ja men det
ska in alkohol i alla rum.
Men är det unikt för svenskarna då?
Att det är så kulturellt betingat?
Ja, men just det här att det blir så koncentrerat till liksom helgerna och eventen. Och...
Men jag tror att det blir en större grej för oss om man liksom tänker när man är, säg, i södra Frankrike eller Italien. Mm. Då tar man ett glas vin till salladen vid lunch.
Mm.
Alltså det blir, de pytsar mer.
Mm.
Det blir mer en avslappnad inställning till det. Sen kanske det visar sig rent statistiskt om de har ännu större folkhälsoproblem och skadeverkningar och hjärt-, det vet inte jag. Men jag tror att svaret för Sverige blir att det blir så jävla koncentrerat att man ska blåsa ur systemet fredag och lördag ett par gånger per år.
Men om man drar kopplingen till det här tjofaderittan Lambo så är det lite intressant. För brännvinskulturen är ju ganska starkt förankrad i Sverige och kanske Skandinavien, det vet jag inte.
Mm.
Men, och även snapsvisekulturen ju.
Ja.
Och det signalerar ju på något sinnessjukt sätt att man alltså sjunger för att få dricka.
Ja. Jag kan säga så här, min syster gick ju på KTH.
Mm.
hennes första tenta som hon var tvungen att klara för att typ få ha på sig rött eller inte rött eller hur fan det nu var. Jag har en stark minnesbild att hon sitter på toa med toadörren öppen och bara... Hon var tvungen att kunna rabbla sig 50 snapsvisor.
Vi hade en egen bok. Alltså medicinska eller odontologiska föreningen. Det där är så otroligt starkt studentikost förankrat.
Nu kan alla svennar gå och tatuera tjofaditan lambo i svanken bara.
Men du, det här medför ju också en del samhälleliga problem. Och inte minst så innebär det en massa att göra för polisen.
Ja. Alkohol är ju en aspekt som man alltid får räkna med. Jag kommer ihåg när vi var på polishögskolan. Det spelar ingen roll om man hade hatbrottskursen, brott i nära, narkotikakursen, trafikmålskurs. Alltså vad man än hade för kurs så låg alkoholen lite som ett skimmer. Det.
Som en faktor liksom.
Som en faktor som man var tvungen att tänka på. Och rent krasst, det är inte alltid det blir värre. Ibland har man ju varit på case som blir så jävla roliga. Alltså det kan bli väldigt roligt och humoristiskt. Mm. Det kan bli extremt stökigt. Mm. Det kan bli superlabilt och jättevåldsamt. Och det kan också bli väldigt, väldigt ledsamt. Och då kommer vi in på de här barnen igen. När man kommer in i hem när någon typ inte har fått äta på 3 dygn. Mm. Och sjaviga kläder på sig för både mamma och pappa är pruttfulla.
Mm.
Alltså det är ju bara en aspekt att hela tiden ha med sig.
Mm. Verkligen. Verkligen.
Ska vi gå in lite grann på juridiken kring alkohol.
Det
vi har ju alkohollagen i Sverige.
Ja, vi har ju det.
Den reglerar ju vem som får tillverka, vem som får dricka, vem som får sälja. Och det är lite om skatterna och så vidare och så vidare. Mm. Och den behöver man ju ha koll på om man då är en tillverkare. Men man ska också veta langning, ett klassiskt brott. Alltså det är... Som minderårig är det inte olagligt att dricka alkohol, det vill jag säga.
Mm.
Utan det är den som har köpt ut, eller sålt till en minderåriga, eller gett bort till en minderåriga. Den schyssta storebrorsan.
Just.
Den mamman som inte orkar med tjatet längre. Mm. Eller de här bilarna som cirkulerar som man kan beställa på Snapchat och Instagram som kommer och levererar på någon, i någon vänderplan någonstans. Det är det som är brottet, och det är langningsbrott. Ungdomen som blir tagen med den lilla... flaskan i ryggan, den är målsägande, den är brottsoffer i det här.
Just det, den har inte begått något brott.
Nej.
Och det här är ju, alltså polisen har ju en arbetsmetod här som kallas för Kronobergsmodellen. Är du bekant med den?
Mm, beskriv den.
Ja, nej men alltså den är ju riktad mot just ungdomar i offentlig miljö som är i kontakt med alkohol. Men en del är ju också faktiskt riktad mot de som olagligt säljer eller anskaffar, som det heter, alkohol till ungdomar. Och det här är ett arbetssätt då som poliser yttre tjänst och även poliser som jobbar med ungdomar är väl bekanta med. Och det handlar ju om, som du är inne på, att direkt förverka alkohol från ungdomar. Och det är en massa, det finns olika delar i det här metodstödet. Men jag tror att det är ett ganska utbrett sätt att arbeta offensivt mot alkohol och langning.
Så när ni ser poliser stå och skälper ut öl i buskar runt om, då är det ett direkt förverkande. Man kan förverka senare också. Men det handlar ju om att man kan förverka saker som har olovligen anskaffats. Och det är lite så här, varje kommun, det finns lokala ordningsföreskrifter. De bestämmer själva vid vilka tider, vid vilka platser du får dricka. Och då kan helt enkelt polisen gå fram och säga, hej hej, du får inte dricka här.
Mm.
Nu häller vi ut det här. Eller hej hej, du får inte ha alkohol överhuvudtaget. Så vi tror till och med att någon har begått ett brott för att du har alkohol. Mm. Det är därför man säger så här, var har du fått det här ifrån? Mm. Det vill säga, du är ett brottsoffer, även om det är du, ditt lilla sattyg, som har tjatat dig till det här. Eller sökt upp någon på Instagram och köpt det, så du fortfarande... Du är bara ett målsägande brottsoffer.
Men det här är viktigt, tycker jag, att poängtera. Att ungdomen själv har inte liksom begått något brott. Och det är inte farligt att berätta heller var man har fått tag på alkoholen. Det kommer inte drabba ungdomen på något sätt. Sen kan jag förstå att det är en förtroendefråga där.
Såklart.
Men det händer ju faktiskt också att ungdomar får tag i fulsprit, rent och sagt. Som också skadar och orsakar sjukdom och... ibland till och med dödsfall hos ungdomar och vuxna med för den delen. Och
man kan ju bli blind. Jag kan ju en snapsvisa.
Mm-hmm.
Undrar om jag ska kanske spela in den och lägga ut på Instagram. På på vårt konto. Jag kan hänga ut mig själv. Den är ganska lång.
Gärna.
Men det handlar om vad som händer när man dricker rödsprit.
Ja, men det ser jag fram emot.
I alla fall, det var lite om juridik. Ska jag något mer vill säga? Jag kommer ihåg att när jag gick på polishögskolan så fick man så här moraliska, etiska, knixiga frågor ibland.
Mm-hmm.
Vad gör om din bästis bränner hemma?
Mm, mm.
Vi i Stockholm tittar på en och bara, vad är det för något? Medan de andra, några andra, jag hade en kille i min klass från Norrland, han bara, min kompis. Vi kan kalla, han bara kände så här, jag bör nog åka hem och slänga min bränningsapparat på dirr.
Vad roligt.
Och då är det så här att det är väldigt uppstyrt om vem som får tillverka sprit och så vidare. Men
du, det kan inte vara så vanligt idag att man bränner hemma.
Nej, det kan inte vara det. Men rent juridiskt, så vin och starköl upp till en viss procent får man brygga hemma i eget behov i hemmet, för liksom bruk i hemmet. Du kan inte hålla på och börja sälja och sådär.
Mm.
Men nej, det var ett rimligt stort utrymme som de frågorna fick på polishögskolan med tanke på att det är ett icke-problem.
Ja.
Så skulle jag säga.
Ja, i alla fall i storstadsregionerna.
Sen får jag ibland frågan det här, kan man hävda att det är en förmildrande omständighet just vid straffvärderingen? Mm. Alltså jag var full och dum, jag var inte med i mina sinnesfulla bruk, sådär.
Just så. Det.
Och då vill jag bara vara tydlig. Är det förmildrande att vara full? Nej. Enligt brottsbalken 1-2, det spelar ingen roll huruvida uppsåtsfrågan, alltså huruvida det är ett brott eller inte, det förmildras inte på något sätt bara för att du är full. Det är fortfarande ett brott.
Mm-mm.
Och sen får man då bläddra sig fram hela vägen till 29 kapitlet där man kollar på straff och påföljder. Och då säger man så här att ett självförvållat rus eller ett eget vållande tillfälle, så att du tillfälligt är från dina sinnesfulla bruk, är inte, det finns inte med. Alltså det är inte en förmildrande omständighet att vara full. Det finns en lång lista över vad som skulle kunna vara förmildrande omständighet vid straffvärdering. Rus är inte ett av dem. Så du kan aldrig någonsin hävda att jag var full och därmed är det inte ett brott, eller därmed ska jag inte dömas för det brottet. Den enda gången det eventuellt skulle funka, det är om någon annan
har drogat,
har hällt i dig. Då skulle uppsåtet kunna falla. Om det inte är du som har sett till att du inte vet vad du gör.
Mm.
Och det försöker folk med ibland, men det funkar inte. Det var det om juridiken. Men det sker ju rätt mycket skit när det kommer till alkohol och brott. Vad är liksom de vanligaste brotten som alkohol ligger som en katalysator kring?
Ja, det är ju naturligtvis våldsbrotten.
Ja, för att du blir dum i huvudet.
Ja, faktiskt. Konkret beskrivet
som jag brukar. Du hade säkert brukar. En annan formulering på läppen, men jag tog den. Du blev dum i huvudet.
Det var väldigt beskrivande, tycker jag. Så vi kör på din.
Ja.
Nej, men alltså alkohol är ju en etablerad riskfaktor vid våldsutövning och våldsutsatthet. Både bland de som utövar våld och de som faktiskt utsätts för våld. Och det är ganska intressant när man tittar på våldsutvecklingen över tid. För den följer väldigt väl alkoholkonsumtionen. Mm-hmm. Så tittar man på kurvorna för hur mycket alkohol som svensken dricker liksom per capita och den samtidiga våldsutvecklingen, så löper de väldigt parallellt, de två kurvorna. Och det här gör
talande.
Verkligen, och det är inget modernt liksom fenomen. Det har de gjort sedan 1800-talet. Faktiskt.
Mm.
Och tittar man på, det finns ju naturligtvis lite undersökningar kring detta. Enligt nationella trygghetsundersökningen till exempel så begås mer än 6 av 10 misshandelsbrott av en påverkad gärningsperson. Och ofta är ju då också både offret och gärningspersonen, alltså offret också påverkad av alkohol. Det är också vanligt. Och förekommer
det är ju rätt hopplösa anmälningar att få in. Jag kommer ihåg när man säger, nej men nu ska vi beta av lite balanser och så tar man en akt. Jag ska förklara hur det går till. Man tar en akt, man läser på framsidan, vad är det för brott, okej. Okay. Och så öppnar man upp första sidan och så ser man A har slagit B på käften, B har slagit tillbaka, båda befann sig på Ängelen i Stockholm eller något annat crazy horse eller någonting som var. Ja, det här blir toppen att utreda.
Ja, nej, men
ingen kommer ihåg händelsen idag. Mest
nej, det brukar ju kunna vara så. Och man kan säga att brott som begås av och mot män har en starkare koppling till berusning av alkohol än när kvinnor är inblandade.
Ja.
Så att det verkar vara vanligare att män är druckna när detta sker. Och det här är ju faktiskt väldigt viktigt, alltså bara vetskapen att alkohol är en så pass stark riskfaktor för våld gör ju att det är en viktig aspekt att ha med i det brottspreventiva arbetet. Och det kan ju handla om, alltså att när man jobbar med våldsprevention på alla möjliga nivåer. Jag tänker till exempel när man ska besluta om utskänkningstillstånd. Mm. Till exempel hur länge ska man få servera alkohol på en viss plats? Jag menar, vi vet ju att friktionsvåldet, det här bråket som uppstår i korvkön 2:15 på natten utanför den lokala krogen är ju ett ganska utbrett fenomen när det gäller våld och alkohol.
Absolut. Och utskänkningstillstånden är de ju extremt rädda om, för det är där de får in sina pengar.
Mm.
En kort anekdot bara. Jag var i London och fick kika lite på Metropolitan Police på så studie- eller stipendieresa.
Ja,
jätteintressant. Då hade de en apparat som de ställde i dörren på restauranger. Så här, idag kommer vi ha apparaten i dörren på din restaurang. Vi kommer drogtesta samtliga som går in.
Mm.
Om restaurangen säger så här, nej, då blir du av med ditt utskänkningstillstånd.
Ja, en sån apparat tycker jag låter förträffligt.
Jävla bra apparat, vi tar två, sa de då. Och sen så ställde de apparaten och så drogtestade de alla. Och sen så stod det då spanare runt om i området och kollade alla som avvek från kön.
Mm.
Och de plockade dem ju såklart.
Ja, det är klart.
Fiffigt!
Verkligen.
Ja.
Verkligen. Mm. Nej, men sen har vi ju såklart brott mot ordningslagen.
Ja.
Där är ju alkoholen inte sällan en faktor.
Den klassiska, där spriten går in går förnuftet ut.
Ja.
Alla såna här jävla dumgrejer. Stå och pissa på slottet.
Mm.
Kasta ner cyklar över kajen. Du vet,
sitta och åka kröka runt med på torget. Och bara
exakt.
Gapa
åka
och inte
runt
bete
med en jävla
sig.
Kundvagn på E4-an. Alltså all form av sån där. Där man bara, are you drunk, mister? Ja.
Ja, jag älskar att frågan ställs ändå, så att man ger vederbörande möjlighet att
Som polis kan jag säga så här, jag älskade att ställa den här första direkt avväpnande frågan som de inte kunde se komma, istället för så här, hur var det här då? Förstå, gå fram lite som i Sventura, så bara, hello, are you drunk, mister? Alltså det är jätteroligt att fånga dem i det steget. Sen är det ju bara nedförsbacke från det. Räkmacka.
Och sen har vi trafikhistorien, rattfyllerierna.
Nu har inte jag sett siffran på länge, men det är ju en siffra som gör att man blir så mörkad när man får reda på hur många som befinner sig i trafiken varje dag på fyllan.
Ja, det vill man ju inte veta.
Nej.
Men du, hur många sms tror du genom åren har du fått där det står, hej, jag drack 2 flaskor vin igår, jag slutade dricka vid 12:30, kan jag köra bil hem nu?
Ja.
Hur många sådana har du fått, tror du?
Massor.
Alltså, har vi något litet råd vi kan skicka med de som undrar och som är osäkra på om man är en bra bilförare?
Ett väldigt enkelt råd.
Ja?
Om du överhuvudtaget tänker tanken på, undrar om det här är en bra idé, kör inte.
Nej.
Jag kan säga en gång när Meta var hemma hos mig, hon skulle till Arlanda, hon skulle iväg och utbilda någonstans. Då hade hon bilen där. Så vaknade jag upp på morgonen, så bara fan, det är något som inte stämmer, det är för mycket saker här, har hon inte åkt. Det ligger hennes bilnyckel, hon skulle ta bilen till Arlanda. Bilnyckeln ligger där, och går ut och jag hittar bilen, det var parkeringsböter på den och jag fattar absolut ingenting.
Nej,
då hade hon gjort den adekvata analysen. Jag drack för mycket igår. Jag ska icke, när jag vaknar i det här skicket, hoppa in i någon bil. Så hon hade helt enkelt hoppat i en svindyr taxi från mig och åkt taxi till Arlanda. Tagit boten på bilen, bett mig ta hand om bilen i en vecka.
Ja, men vad fan. Det är ju priset man betalar för tjofadrittan Lambo kvällen före.
Ja, men det är också jävligt rimligt att man gör så.
Ja.
Men tänk vad många som hade tagit bilen ändå tänker, vad är risken att jag kommer stöta på trafikarna precis just nu? För de tror att det är det värsta som kan hända.
Ja, oh, nej, nej.
Nej, nej. Nej,
det är det icke.
Det är det icke.
Det är det icke.
Nej, men hörru du Anna.
Mm.
Ska vi knyta ihop säcken med alkohol och säga så här, att det är en källa, det är socioekonomiskt bajs med alkohol. Det anbringar misär för väldigt många människor. Så alla ni som lyssnar nu, drick med måtta. Bli aldrig full in framför ett barn. Ta aldrig bilen, varken då eller helst dagen efter.
Nej, alltså saken är ju den att man kan ju må bra och dricka alkohol i rimliga verkligen mängder. Alkohol är ju för de flesta någonting härligt egentligen.
Exakt. De allra, nu har vi varit lite, vi har ju målat med den breda svarta penseln.
Mm, mm.
Då för de allra flesta funkar det ju utmärkt och sköter det här jättesnyggt. Men nu har vi pratat om baksidan av alkoholen, det här avsnittet.
Och kanske också att man faktiskt är uppmärksam på signalerna i sin omgivning.
Mm, bra, Anna.
Det är ju väldigt, väldigt många som går med ett riskbruk. Alltså att man dricker för mycket alkohol som faktiskt påverkar sitt sociala och medicinska och allt, alla livsdomäner. Och som faktiskt kan behöva hjälp.
Det kan jag säga, det kan vara obekvämt. Det kan jag säga av egen erfarenhet. Jag hade en kompis som har varit hemma hos mig, druckit alkohol hemma hos mig. Och sen fick hon för sig att, fan, jag orkar inte sova över. Jag har en lång dag imorgon, så skulle hon ta bilen. Det vart i princip handgemäng i hallen. Det slutade med att jag får tag på nyckeln. Och jag vet att hon är lite äckelmagad. Så jag trycker ner den i golvbrunnen under duschen. Så då får du hämta nyckeln säga, om du ska åka hem.
Men i en sån situation, då skulle jag vilja uppmana, om man har liknande erfarenheter, att faktiskt ta snacket med den personen dagen efter.
Ja,
för det är ju en tydlig signal om att man faktiskt har ett problem.
Mycket riktigt.
Ja, men du, var ska vi nu då?
Nu är det så här, Anna, att vi håller precis på att med bredställ glida in i midsommarhögtiden.
Oh,
och om man tar
den ljuvliga.
Den ljuvliga. Vi kommer att klä oss i ljusrosa, krispiga klädningar med
skir.
Ja,
skirklänning med spets.
Ja, det kommer, jag kommer jobba puffärm.
Jag kommer jobba krans i hår. Mitt hår skola svalla i vinden.
Ja, ja, ja. Jag kommer plocka fram min gamla deodorant från Jane Helen. Tvätta mig i Timotej. Och bada i fenial. Nu kommer jag inte på någon fler. Jo, låt oss bara kika på dumheterna som vi idioter här i det här landet sysslar med en midsommar.
Ja.
Och så försöker vi kika på, skulle det inte faktiskt kunna vara så att man under den här midsommarhelgen behöver sätta pappret i maskin och göra lite polisanmälningar?
Ja, ja. Här kan det bivras. Som tusan.
Brott bör bivras.
Ja.
Vi kan börja med 7 sorters blommor under kudden.
Ja, det där är ett satans otyg.
För det första blir det ganska kladdigt under kudden.
Ja, ja, det blir det är pollen.
Det är pollen. Grejer. Jag är pollen. Sen så att du ska drömma om den du ska gifta dig med. Jag orkar inte ens gå dit. Det får bli en rövhatt.
Ja, men det är ju inte straffbart att drömma. Men däremot kan det ju vara straffbart att plocka de där blommorna, måste
du ska ju jävla ha koll på ditt artskydd när du går ut i skog och mark och fipplar upp. För att om du drömmer om din liksom den du ska gifta dig med, men ligger där som a thug.
Exakt.
Smooth criminal. Är det den vägen du ska vandra?
Ja. Ja, för vad är det för brott då? Det är artskyddsbrott,
ja,
eller? Ja, ja. Du får ha en liten fauna med.
En parlör. Nej, men jag skulle vilja säga, för att åtminstone vara på den säkra sidan, dra inte upp några rötter och få inte för dig att sälja skiten dagen efter.
Och du förstår, om du har varit lite tjofadrittan Lambo då, så kommer du på kvart i att jävlar,
du mina sju blommor. Du måste ha sekatören Sören med dig ut.
Ja, Just det. Kan inte bara dra upp dem på det där viset?
Nej.
Det går inte.
Sen kommer vi till det här jävla påhittet att det ska kläs. En stång där det hänger två kulor.
Det tar en dag. För det första kan vi prata om.
Ja, det tar en dag. Det är minst en person som kommer hugga sig i benet.
Ja.
Han heter
alltid Leif.
Eller så
kommer yxhuvudet släppa.
Ja. Och sen ska detta kläs i blommor. Jag skulle nog vilja hävda att om man pålar upp en jävla jättekuk i blommor mitt i liksom orten, kanske att vi börjar närma oss ett förargelseväckande beteende.
Ja, det borde ju rimligen bli.
Det kan lätt väcka anstöt, så att säga.
Men om man skulle undvika, om man skulle skippa kulorna så att säga.
Och bara ha själva pålen.
Ja. Skulle det kunna uppfattas som kränkande då? För vissa.
Som någon form av könsstympning?
Ja,
ja, det är också
precis.
Ett brott.
Ja.
Det är trist.
Ja, just det, tänker så jag. En botanisk könsstympning. Ja, vad vet jag.
Klassiska botaniska könsstympning. Nej, vi får gå vidare.
Ja, vi får göra det. Jag tänker också på det här att vi måste ha något i glasen.
Ja.
Och tro mig i min själ att det står och puttrar i varmans garderob. As we speak.
Ja, du tänker att det är den blå fisken.
Ja, ja det är diskmaskin. De ska in sen i en andra, så att säga, cykel.
Men du pratar att man tillverkar sprit utöver husbehovsbruket. Alltså,
ja, det tänker jag.
Ja, för hembränneri.
Det
absolut.
Nubbas på.
Det är nej på det. Sen gick jag till historien. För det kanske inte riktigt, jag har inte jobbat så mycket med det här, men du kanske har gjort det, att koka drömgröten. Man ska koka sin gröt med väldigt mycket mjöl och massor av salt för att också återigen drömma om fanskapet som du sen ska vara gift med.
Fan, det är ju livsfarligt att sätta i sig det, sånt där äckligt.
Jag vet inte hur
drömgröt.
Stor, jag skulle säga att det inte är så himla stor mängd salt du måste äta för att dö.
Nej.
Så det blir någon form av försök till mord. Möjligtvis en vållande till kroppsskada.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, du tänker att om du bjussar någon annan då på drömgröten.
Ja, exakt.
Ja, jag fattar.
Kom här, Berit. Låt oss drömma om Leif och Christer.
Kommer det smaka på min gröt?
Och när vi ändå var inne på den här klädda stången. Jag skulle vilja säga så här att kanske att man ger sig på de lokala föreskrifterna. Du kanske behöver söka tillstånd för själva danseriet. Om vi tar små grodorna.
Ja, just det.
Skära havre.
Ja, just det. Är det att betrakta som en allmän sammankomst detta?
Jag tror det. Mm. Och jag tror också att vilotiderna är åsidosatta. På måndagen tvättar vi. På tisdagen skrubbar vi. På onsdagen, det är bara kyrkan på söndag. Jag tror att man åsidosätter vilotiderna här om man jobbar alla dagar i veckan.
Ja, nej, men det går ju inte. Det är ju inte rimligt.
Nej.
Alltså, tillstånd kräfas.
Kräfas, ja.
Kräfas. Och jag tänkte också, jag tyckte vi rasslade förbi fallosen där lite snabbt. När de här blomstren till fallosen ska inhämtas.
Ja.
Då, alltså jag har själv begått brott i de här sammanhangen. Jag har gått in på grannens hagar.
Ja. Du har klättrat över gärdsgård.
Ja, det har jag gjort.
Olaga intrång.
Det har jag gjort. Ja, jag tänker det.
Hemfridsbrott?
Ja, det kan det säkert bli.
Absolut. Ska vi
mer
ta,
då?
Ska vi ta och bara nämna näcken? Lite snabbt. Det är ju ett fanskap som då sitter naken.
Den jäveln. Vem kom ens på idén?
Oklart.
Med att det skulle sitta en naken fiolspelande blekfis.
Är det Carl Jan?
På sten.
Det känns som något som Carl Jan skulle kunna få.
Ja.
Okay.
Jag tror faktiskt näcken var uppfunnen för Carl.
Okay. Men om vi bara börjar med Carl Jan. Om vi börjar med näcken. Det är en fanskap som sitter naken. Redan där är förargelseväckande beteende. Att sitta naken till allmän åskådning. Fan.
Och sen det där jävla gnölandet.
På fjorden.
Med stråken.
Ja, det är tillstånd igen.
Ja. Ja, det måste
och är han helt naken så att jag ser liksom glockerspil.
Ja.
Så skulle jag eventuellt också kunna vara sexuellt ofredande. Om jag inte vill se det. Det är som dåtidens dick pics. Blotti, ja, blotti. Men...
Ja, jag menar det. Man kan väl inte bara ta för givet att alla vill se den här nakna blekfisen med sitt fiol spelande på en sten.
Och ett sätt för att undvika att lockas av näcken, alltså nu pratar vi historiens vingslag, känner de slå dig i nacken?
Ja.
Det var att man, antingen ska man inte bada, men om du måste bada så skulle man sätta en kniv bredvid sjön.
Va?
För att undvika att näcken skulle komma medan du tvagar dig. Och då är vi inne i brott mot knivlagen. Du kan ju inte hålla på och veva med kniv i sjö.
Verkligen, du har inget legalt syfte att vifta runt med den där.
Nej.
Ah, intressant. Men apropå det här med den här trolldomen och allt det här som pågår. Det måste, är inte det bedrägligt? Jag tänker kvacksalveri, ligger inte den nära till hans? Hålla på pådyvla andra.
Det har vi väl ett par gånger i podden satt ner foten när det kommer till bävermånar, unicorns, bajskorvar och annat glitter. Att vi kanske inte har så mycket till övers.
Nej, men kan vi, vågar vi säga podden en gång för alla att det här ni håller på med är straffbart?
Det är straffbart, ja. Ja, det tycker jag. Ja. Vi sätter pappret i maskin. Så fort du börjar klinka med din jävla kristaller där borta, då kan du höra... Nej, nu sätter vi ner.
Nu får det vara nock.
Jag frågade Meta lite lätt så här. Du, har du något på midsommar och kriminalitet?
Ja, just det.
Döm om min förvåning när jag fick en lagtext tillbaka.
Aha.
Ofredande. Brottsbalken, 4:7. Jag läser. Den som handgripligen antastar eller medel skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan döms ofredande. Och sen har gjort några punkter som skrivit alla jävlar trubadurer som spelar Strömstedt. Alltså det är ju någonting med...
När vi gräver guld i USA.
Ja, eller Cornelis. Alltså det finns ju någonting med så här... Pojke med gitarr vid en eld. De förväntar sig att alla jävlar är skitintresserade av de första 6 takterna i Metallicas Nothing Else Matters, More Than Words med Extreme. Vad är det mer de brukar spela?
Det brukar ju vara Alice.
Who the fuck is Alice?
Who the fuck is Alice?
Och sen så avslutar de skiten med hönan Agda. Och de kan bara de 6 första ackorden i varje låt. Och så kör de dem på repeat.
Ja, Knockin' on Heaven's Door brukar jag också tala in där.
Och så han Eric Clapton med barnet som dog.
Ja. Men du, på tal om förargelseväckande beteende, har du ägnat dig åt att rulla runt i daggen?
Rulla runt i daggen?
I midsommardaggen.
Nej, det har jag inte gjort.
Det här var ju, nu är vi också återinne lite grann på det här med häxkonst och troll, ja. Men det här var en metod som man tog till förr i tiden för att bli frisk. Mm-hmm. Det handlade om att man då skulle klä av sig naken och rulla sig i midsommardaggen.
Mm-hmm.
Och hur skulle det se ut?
Vad är syftet?
Ja, det är ju då att bli frisk.
Från vad?
Om man bär på någon sjuka. Helt enkelt.
Men om jag då har en eldsporre?
Ja, men naturen är full av starka magiska krafter, Ljungdahl.
Ja, jag har testa. Så många frågor kring det här.
Ta in, låt midsommardaggen smeka din nakna kropp.
Vad Meta ska bli förvånad när jag på lördag springer ut på hennes äng naken och rullar mig i daggen för att jag har halsfluss. Låt mig få avsluta med en ganska rolig sak. Det var att jag bevittnade hur någon försökte förklara reglerna i brännboll på engelska.
Oh. På engelska?
Ja. Okay. En översättning av den klassiska svenska leken burned balls. Och någon var verkligen seriös när någon försökte. It's called, you know, it's burned balls. Alltså... för mig är det grov misshandel att elda upp någons bollar till sticklarna. Ja,
Definitivt.
Och beskriva, okay, you run from one spot to another and then you toss the ball to someone who is the burner. And then you play the burn balls. Alltså det är så roligt så att jag dör.
Det är fantastiskt.
Grov misshandel. Fantastiskt. Så var försiktiga där ute nu den här midsommar så att ni inte helt enkelt begår en väldig massa brott. Ja,
det vore så olyckligt och tråkigt.
När allt ni vill.
Ja, det är det verkligen. När allt vi vill är att få en fröjdefull högtid tillsammans.
Mm. På lördag, Anna, det är alltså efter midsommar. Då tar vi och diskuterar bikupor på vårt Instagram. Mm. Ljungdal och Ginghede heter vi där. 10:45.
Det gör vi.
Jag lovar att bjuda på en snapsvisa. I två akter.
Det ser vi fram emot.
Finns det något mer du vill säga?
Ja, man kan mejla oss på ljungdaloginghede@gmail.com. Och med det vill vi väl egentligen bara önska er en riktigt härlig och fin midsommar, va?
Absolut. Ha det så bra allihopa.
Ta hand om er.
Bye.
Bye.